att han fick lära sig väldigt mycket från vad skrifterna säger. Alltså det var ju Gamla testamentet, de hade Moseböckerna, profeterna och så vidare. Säkert kunde han mycket av det här utan till så småningom. Men hans uppgift som han sen fick gå in i, den var ju väldigt, väldigt speciell och helt unik för honom. Att förbereda vägen liksom för Jesus. Ja, han var unik. Men det är du och jag också. Vi kanske aldrig får det uppdraget. Det var ju Johannes. Men du och jag är utvalda till att också tjäna vår Herre med olika uppdrag. Och jag tänkte idag att vi har en del att lära utav Johannes liv och hans tjänst. Och jag delade in det i olika tider. Det första då, det är ökentiden. Och sen är det predikotiden. Sen är det fängelsetiden. Och sen är det betala priset-tiden. Ökentiden, ja, det stod ju här, det vi läste. Att ja, han levde ute i öknen. Han levde på vildhonung och gräshoppor. Kanske inte gav så väldigt mycket mättnad, men han överlevde tydligen. Och när han drog ut i öknen, ja det vet vi inte. Kanske hans föräldrar var ju lite äldre. Det är möjligt att han fick vara hemma och ta hand om dem så länge det behövdes. Men sen drog han ut i öknen. Och jag tänkte undra, när Johannes blev medveten om den kallelse, den unika tjänst som hade lagts på honom. Det vet vi inte heller. Det kanske växte fram. Kanske han fanns i öknen 5 år, 10 år, 15 år, vi vet inte. Men att det var säkert under en längre period han vistades i öknen. Och jag tänker mig att han måste ju ha haft någon oas. För vatten måste han ju ha. Ingen människa överlever ju utan vatten. Och i den hetta som kan vara i en öken, antar jag. Ja, man kan fantisera lite om hur han hade det. Men att det var en förberedelsetid för det som skulle komma. Utan den här förberedelsetiden hade han nog inte varit mogen för att gå in i det stora han skulle gå in i. Och jag tänker mig att under de här åren av ensamhet, då lärde han sig också att lyssna in Guds röst, höra vad Gud ville säga. Vad kan vi lära oss av det här? Jo, jag tänker att vi går igenom ökentider, eller hur, du och jag? Det kan vara på olika sätt, men då det känns ändå som öken i våra liv. Det kan vara problem, besvikelser, uteblivna bönesvar, sjukdomar. Det kan vara mycket som drabbar oss. Och bara för att man blir kristen så går man ju inte fri från bedrövelser. Och vi vet ju att många, i många länder så har man ju det väldigt svårt. Och det kanske inte möjligt att se någon ljusning. Men ibland tänker jag så här, är det svåra som vi drabbas av fördolda välsignelser? Det låter kanske konstigt, men när vi har kommit igenom det svåra så ser vi kanske att ja, men det lärde mig någonting. Nu förstår jag mera liksom av vem jag själv är och vem Gud är. Vi formas för uppgifter genom svårigheter. Och Och då kan det bli till välsignelse. Så jag kom att tänka på en kvinna, en äldre kvinna, en församling där jag arbetade som ungdomsledare. Det var en jättehärlig och fantastisk människa. Hon ville gärna fungera som diakon ungefär och besöka människor som var sjuka och så. Det var bara det att den här kvinnan hade aldrig varit sjuk själv. Hon hade varit osedvanligt frisk och väldigt hurtig sådär. Så det var, jag förstod att det var inte alltid som det var till hjälp när hon kom på besök. För hon visste ju inte vad de gick igenom så. Nu hade väl hon säkert sina prövningar också. Men den som själv har lidit, lider med den som lider, eller hur? Genom våra svårigheter får vi en större förståelse också för andras bekymmer. Så även om det är svårt med ökentider, så jag tycker jag har sett det i mitt liv. Det som har varit svårast har också Gud använt till en välsignelse i mitt liv. Till en djupare förståelse. Ökentiden. Men så var det nu dags då för Johannes. För den här predikotiden. Och han går in i den här uppgiften. Och det läste vi ju Matteus. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéns öken och sa: omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Jesaja. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Och folket kom för att lyssna. Det var tydligen stor folkvandring. Och vad var det de kom för att höra? Ja, en synnerligen udda figur. Jag menar, han hade ju inte precis varit hos frisören eller någonting. Och det här kamelhårs, det han hade och så. Och mager som en kråkskrämma måste han ju ha varit och bara levt på honung och gräshoppor. Men han hade ju någonting. Alla tydligen som hade möjlighet kom ut för att lyssna till Johannes. Och han skrädde ju inte på orden. Liksom. Men undrar, vad ska vi göra liksom? Ja, han säger omvänd er, gör så och gör så. Sen lät han döpa dem också till ett bättringens dop. Han banar väg för den som skulle komma, den som var på väg så att säga. I ett av evangelierna står det att när han ser Jesus komma så säger han: se Guds lam. Som tar bort världens synd. När fariserna och de skriftlärda, de religiösa ledarna kom. Då säger han: ni huggormars avföda. Alltså, det var ju ganska skarpa ord. Alltså, han var ju grymt sträng så i sin förkunnelse. Men så gick ju de här pratet, funderingarna. Säkert satt man tillsammans och resonerade. Vem är Johannes egentligen? Och en del började fundera. Kanske ändå att det är han som är Messias. Och de har de här funderingarna. Men hur såg Johannes själv på det då? Jo, det kan vi se i Johannes 1. Vers 19. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. De frågade honom: Ja, men vem är du då? Är du Elia? Han sa, nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade, nej. Då sa de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Alltså han visste så väl vem han själv var. Och han visste vem Jesus var. Och han gör klart det här att efter mig kommer en som är mycket, mycket annorlunda, starkare än vad jag är. Jag är inte ens värd att lösa upp hans skorämmar. Det var Jesus han talade om. Och när jag döper i vatten, men när han kommer, kommer han att döpa i det heliga ande. Predikotiden, ja. Att bereda väg för Jesus. Men vad är vår uppgift då? Vad är din och min uppgift som har upplevt Jesus i våra liv? Vår kallelse är att utbreda Guds rike. Vår kallelse är att förbereda Jesu Kristi ankomst hit till jorden. För Bibeln talar väldigt tydligt om att Jesus ska komma tillbaka hit. Och slutgiltigt göra slut på ondska och upprätta sitt rike. Hur det ska gå till, det vet bara Gud. Men vi får leva i den här förvissningen att han ska komma. Alltså när jag var barn, då levde ju det här väldigt närvarande och sådär. Jag kan höra de här predikanterna i gudstjänsten när de sa om Jesus dröjer och vi får leva, så möts vi nästa söndag. Så. Alltså Jesu ankomst var så otroligt tydligt närvarande. Väldigt skrämmande var det ju, tyckte jag också då, men det behöver inte gå in på. Men att vi väntar Jesus tillbaks. Och jag vet inte, det står ju om tecken i Bibeln som ska föregå hans ankomst och krig och allt möjligt. Men å andra sidan, krig har det varit i alla tider så länge det har funnits människor. Men vår tid kanske är särpräglad på något sätt med att hela den här jorden den slits ut som en klädnad, som det står någonstans i Bibeln. Alltså frågan är hur länge det överhuvudtaget går att leva på den här jorden. Men där finns hoppet. Jesus Kristus ska återvända. Och det är också ett av de stora temana i adventstiden. Men hur gör vi det här? Hur utbreder vi Guds rike? Hur förbereder vi hans ankomst? Ja, det var frågan det. Och det var inte så lätt att svara på. Men en sak är säker. Genom våra liv. Första adventhelgen så var vi i Göteborg och hälsade på Sylvia och hennes familj. På söndag förmiddagen åkte vi till Öjersjökyrkan, en EFS-kyrka där i Göteborg. Och det var en fantastisk gudstjänst. Så det var knökafullt med folk och Guds närvaro. Och man bara känner, man bara andas in den här Guds närvaron. Predikan var också fantastisk. Och den här prästen som predikade, han predikade om hur Jesus rider in i Jerusalem. Men det var en sak där som jag fortfarande liksom lever med. Och det var det här när Jesus rider in på åsnan, som också då är i jämnhöjd liksom med människor runt omkring, så känner de doften. De känner doften av honom. Det var ju så här att kvällen innan hade han i Betania blivit smord utav Maria med den här fantastiska oljan som var kryddad liksom med dyrbara, exklusiva kryddor, en som väldoft. Hon hällde det över huvudet på honom. Det rann ner över hans kläder, hans hår och allt. Det var kvällen innan. Naturligtvis satt den här väldoften kvar. De som kom nära kunde känna. Det här var doften av en kung. Därför att när någon skulle gå in i tjänst som kung så blir den smord med olja då. Och säkert sån här väldoftande och så. Och han utbredde det här liksom med att vi har som en mantel som behöver också skicka ut den här väldoften. Och hur kan man göra det då? Genom att leva nära Jesus och låta sig uppfyllas av det helige ande, då blir det en väldoft. Och jag tänker så också att det här huset vi har, denna välsignade kyrka, här beds mycket, här finns också en väldoft. Varför jag säger det är att jag kommer att tänka på, det är många år sedan nu, väldigt mycket som är många år sedan, ja. Men det var när vi var i tjänst och så var jag här. Så kommer en man som skulle se till, vad var det, kopiatorn tror jag. Och så stod vi här ute i entrén och pratade en stund. Och så sa han, det är så fint att komma in här, det är sån atmosfär. Ja, jag har burit med mig det där att när han kommer in här känner han en atmosfär. Och jag är övertygad om att det var en atmosfär av Guds närvaro. Ja, jag ber att Gud, jag vill ha den där manteln som är genomdränkt av din närvaro. Ja, men ibland känner man väl så här, det är lite jobbigt när vi inte ser så mycket ske som vi ville skulle ske. Idag har vi ju sett något fantastiskt och så, men ni känner igen det här kanske, att man tänker, ja men Gud, varför sker det inte mer? Och så tänkte jag på vad som, jag har ju bara det här perspektivet från det år som Conny och jag bott här i Tingsryd. Jag menar, det har varit kvinnofrukost där. Jag har sett människor, kvinnor sitta och gråta när de har hört det fantastiska vittnesbörden och så. Och vi har haft sjungis och det pågår ju fortfarande. Och ja, ett minne där från sjungis. Så var det en tjej där, en ung mamma som berättade nästa gång att ja, när jag gick hemma där och dammsög så kom jag på mig själv med att sjunga Gud tycker om alla stora, Gud tycker om alla små. Sen hade vi de här på den tiden också tjejmiddagar för de här unga mammorna. Och det var fantastiska tillfällen, vi hade ganska många. Och ibland känner man att vi når innanför skalet, vi når fram. Ett minne därifrån också, så tjejerna, kvinnorna var på väg ut. En av de sista, kanske den sista, öppnar dörren, vänder sig om och så säger hon, ni har det bra ni som har en tro. Sen sprang hon. Vi har haft Sörgården. Generationer av barn har funnits här och fått del både av god mat från Ingegärd och julevangeliet och allt. Jag menar, de bär med sig. Och sen har vi haft alfakurser sedan mitten av 90-talet. Alfakurs, då går man ju igenom väldigt grundligt vad tron bygger på. Jesu död, uppståndelse och så vidare. Och bön och bibelläsning och allt. Ja, egentligen var det så. Det var när vi hade den här böneveckan. Och jag hade ett bönepass. Satt här inne alldeles ensam. Så började Gud tala till mig. Alltså det känns pretentiöst att säga att det var, Gud talar. Men det var så jag upplevde det. Och då, det jag upplevde också, det var det här att det finns bedjare som har gått före och berett vägen för Jesus. De jag tänker på, och det har funnits de före dem också, de är i himlen nu, men deras böner har berett vägen. Deras böner finns kvar. Sen sa Gud så här också till mig då, att det är processer. De bär med sig det de har fått del av. De kommer, du ska få se. Ja, det var det jag upplevde. Att det finns så många som är så mogna frukter som brottas med det här. Ska jag våga eller hur ska jag bära mig åt? Vi får fortsätta vår uppgift att utbreda Guds rike. Och det gör vi genom våra liv. Och Gud hjälper oss att vi blir lite frimodigare också. Så att vi liksom vågar med våra ord uttrycka vad vi tror på. Ja, det där var predikotiden för Johannes. Men så kom den svåra tiden, fängelsetiden. Matteus 14, det här står ju i de olika evangelierna, men Matteus 14 står det ju så här. Får se nu. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias hustru till hans bror Filippus. Johannes hade sagt till Herodes: det är inte tillåtet för dig att ta henne. Herodes ville döda honom, men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes var en profet. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna. Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att han skulle ge henne vad hon än bad om. Hon uppmanades då av sin mor att säga: ge mig Johannes döparens huvud här på ett fat. Alltså det är ju så groteskt. Nu hade han ju gett ed på att hon skulle få vad hon ville. Så att det här blev döden för... Ja, just det. Nu gick det egentligen hörde det hemma i nästa punkt. Men det som hände också medan han satt i fängelse. Och det här, det får mig nästan att gråta liksom. En sån profet som Johannes, och som hade sett så klart, den som kommer efter mig, han är större. Och han är Guds lam som tar bort världens synd. Det fanns inte minsta tvekan. Men i fängelset så händer det här. Det står det om i Lukas kapitel 7 och vers 18 här. Och då är det ju så att då är Jesus i full gång, predikar, botar sjuka och så vidare. Så står det i vers 18. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga: är du den som skulle komma? Alltså, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Männen kom till Jesus och sa: Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga: är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Den hälsningen fick Johannes. Jag tänker mig på något sätt att även en sån här unik profetgestalt i den här svåra omständigheten kunde drabbas av ett mörker, som fruktansvärt mörker, där liksom det man var mest övertygad om blir ifrågasatt inom en, för man ser inte på grund av mörkret. Allt är mörkt. Ja, inte vet jag, men så tänker jag mig att Johannes upplevde det. Men han sände bud och fick svar. Och vi kan komma i tvivel när livet liksom blir för svårt, att man inte kan hantera det på något sätt. Och det känns som det bara är mörker. Då tror jag att det är bra att göra som Johannes. Sända bud. Han skickade sina lärjungar för att fråga Jesus. Och att man delar det här mörkret som kan drabba en med någon man har förtroende för. Någon som kan dela det här. Vi behöver inte vara rädda för att erkänna att vi har tvivel. Är det här riktigt? Eller vad är det egentligen? Vad är det som drabbar mig nu? Om man får dela det med någon, det kan också hjälpa att mörkret skingras. Men så den sista tiden för Johannes, det var det här att betala priset tiden. Och han dödas alltså. Han halshuggs. Alltså det är en sån absurd historia. Men inte helt unik för vår tid heller. Det finns människor idag som dödas för sin tro. Och det vi kan konstatera, tycker jag, det är det här att vara med och utbreda Guds rike. Det har ett pris. Det kostar någonting. På sätt och vis är det ju det enklaste som finns. Bekänn din synd inför Jesus. Ta emot honom i ditt hjärta. Vi kan inte göra någonting åt det själva. Vi kan inte arbeta oss till det. Ingenting. Ändå har det ett sånt stort pris att bekänna Jesus. Tidningen Dagen har uppmärksammat vid några tillfällen att skolungdomar som går ut med att de är kristna kan hånas och förlöjligas och så Nu i torsdags var det ett reportage där om, ska vi se så jag säger rätt, diskrimineringsombudsmannen hade en rapport. Och tydligen är det så att väldigt många barn och ungdomar som på något sätt antyder att man tror på Jesus, de blir idiotförklarade. För därför att man säger, ja men det går inte att koppla ihop tro och vetenskap. Så det här är ju någonting vi får be för, att Gud styrker barn och ungdomar, att de orkar och vågar. Men när det gäller det här med att betala ett pris, så finns det ett land i världen som ger mig väldigt mycket hopp så där om att det är värt vad som helst om det så kostar livet att tro på Jesus. Det landet är Iran. Nu följer vi Iran på nyheterna därför att man demonstrerar och man opponerar och så. Och det vill man ju vara med och stödja. Tänker jag, det skulle vara bra om man bodde i Stockholm så här gången. Då kunde man vara med liksom. Så. Men det man aldrig talar om på nyheterna, som är någonting ännu större än alla demonstrationer, det är att i Iran pågår, näst Kina då, världens största väckelse. Det här är ju svårt att riktigt ha koll på, men jag har hört så många säga det som känner till omständigheterna. Hur är det möjligt i en religiös diktatur där det är i princip förbjudet att bli kristen, att lämna då den typen av islam som finns i Iran? Ändå växer den kristna församlingen lavinartat här. Man är beredd att betala priset. Det kom en bok för några år sedan om ett par unga kvinnor i Iran som blev kristna. Och de bestämde sig för att evangelisera i Teheran. Och delade ut, ett tag sedan jag läste, jag kommer inte ihåg riktigt. Men biblar och grejer, de försökte på olika sätt i alla fall. Tills de blev gripna och satt i fängelse. Och satt i fängelse ett bra tag. Nu var det så mycket opposition i världen så att till slut blev de tvungna att släppa de här båda tjejerna och de kom till USA. Men det som skakade om mig när jag läste den här boken, det var det här också att vi kände större Guds närvaro trots vidrigheterna i fängelset än vad vi känner nu i USA. Alltså, när församlingen i Sverige växer, vilket jag tror den verkligen kommer att göra, så får vi också vara beredda på att betala ett pris. Att det kan bli tider av förföljelse. För det är i alla fall min tro och min övertygelse att det kan bli tider av förföljelse. Men Gud är trofast, han överger oss aldrig. Här till slut så vill jag verkligen säga det, att det här landet som påstås vara ett av de mest sekulariserade länderna i världen är tydligen på väg att förändras. Och det man för en hel del år sedan slog fast, liksom att kristen tro, kyrkorna, det kommer att dö ut. Och visst har det väl sett lite så ut ibland, men nu är det förändringar på gång. Och alltså jag blir så exalterad så ni bara ana. Bland annat så läste jag på Facebook någon som hade lagt ut. Det kanske någon av er som såg gudstjänsten från Uppsala där Martin Modéus insattes som ärkebiskop. Men jag såg det inte, men däremot läste jag det här att det var många tal och så. Och sen skulle då, höll då Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman. Det här som la ut det på Facebook sa att det var det bästa av alltihop. För det första så sa han då att försök satsa på att vara kyrka. Liksom inte en massa annat utan var kyrka. Och sen sa han så här tydligen då att våga använda de ord som bara en troende kristen kan använda. De stora orden. Ondska, skuld, nåd, barmhärtighet. Den typen av ord som vi lite i Sverige det senaste halvåret fnissat åt. Man har tyckt de var löjliga, omöjliga att använda. Jag tror att det är precis de orden som i allt större utsträckning behövs i vår värld idag. Det sa alltså Dagens Nyheters kulturchef. Alltså, det är inte konstigt om det får hjärtat att skaka om. Ett annat, eller ett kulturprogram, det här Sverige. Jag vet inte om någon av er såg det igår. Conny och jag såg det. Och för några veckor sedan så var det också just i Sverige. Den här, nu kommer jag inte ihåg programledarens namn. Förlåt så mycket, men han verkar väldigt intresserad av att lyfta fram vad kristen tro betyder. För ett tag sedan då hade han ju Sebastian Staxet som också fick berätta om vad Jesus betydde och upprättelsen ur ett liv i hat och ondska och allt det här. Igår hade han Amadeus Sögaard, alltså Carolas son. Och jag tycker det var intressant att han liksom klämde åt honom. Men vad betyder din tro egentligen? Och han fick honom, hur var det den gången när du fick hela, alltså han är ju proffsfotbollsspelare nu men håller på med musik också. Ja, men hur var det när du fick hela fotbollslaget att be innan matchen? Det var väl några år sedan. Ja, jag bad före och de bad efter. Gick det bra? Ja. Ja, men just det här. Sen sa han något också så här. Om jag nu minns rätt hur det var. Att det är en hel del typ kulturpersonligheter och sådana som kommer ut med att de har en kristen tro. Kanske det är så att det börjar bli mode att vara kristen. Ja. Nej, men alltså det här talar ju för att det finns i djupet av den svenska folksjälen ett behov av Gud, ett behov av Jesus. Och jag är övertygad om att vi kommer att få se det här landet förändrat oavsett vad det sen kommer att kosta. Herre, vi upphöjer och ärar och tillber dig. Bara du, Jesus, är konung. Vi tillber dig och vi ber att ditt namn ska bli upphöjt och ärat i hela vårt land. Tack Herre för de omvälvande saker som pågår där vi inte ser, men där du själv Herre gör dig påmind i människors liv. Och jag tackar dig Herre för alla de i vår bygd som har på ett eller annat sätt nåtts av evangeliet om dig. Herre, vi ber att vi ska få se människor böja knä inför dig Herre. Men jag ber att vi som församling ska kunna ta emot människor, att ha en beredskap. Hjälp oss Herre att vara med och utbreda ditt rike. Hjälp oss Herre var och en att betala det pris det kostar att följa dig. Herre, välsigna var och en i gudstjänsten idag, det ber jag dig. Amen.
Tack Ingrid. Vi ska nu vara en stund i tillbedjan. Johannes ska leda oss i lovsång och därefter så ska vi få möjlighet att be för Marlene. Så varsågod Johannes. Det kommer också finnas förbön. Bodil finns redo att be för dig som vill det.